Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Kul att du är med och lyssnar. Och har du inte hittat till klimakteriepodden.se så kan jag rekommendera det. För där hittar du bland annat länkar relaterade till alla avsnitt. Och om du vill lära dig mer om det som avsnitten behandlar. Och nu finns det också en sökfunktion som gör det lättare att leta bland äldre avsnitt under fliken ämnen. Och om du lyssnar via iTunes så får du jättegärna gå in och ge Klimakteriepodden ett betyg. På så sätt så får jag veta vad du tycker. Eller så kan du komma i kontakt med mig via Instagram och Facebook. Här kommer nu ett väldigt efterfrågat avsnitt som handlar om just sköldkörteln. Jag har dragit mig för det här ämnet eftersom det är komplext, det är stort och det är otroligt mycket olika åsikter. Och det finns också lite olika läger i hur man ska behandla och inte behandla. Och vi får lite insyn i det i det här avsnittet. Men det intressanta här är ju att klimakteriebesvär är väldigt lika det som man kan få om man har obalans i just sköldkörteln. Och det är ju ett hormon som reglerar det här, och hormoner är något som vi pratar ofta och mycket om i just Klimakteriepodden. Men vi kan inte hinna igenom alla aspekter, så vi börjar här och så får vi kanske återkomma längre fram. Så välkommen och lyssna.
Cecilia Tibell, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack ska du ha.
Vi har ju haft ett par väldigt intressanta samtal eller intervjuer tidigare i podden när vi har pratat om hormoner. För du är ju väldigt duktig på just det. För du är specialist på det som så fint heter endokrinologi, vilket betyder om läran om hormoner. Och då snackar vi inte bara könshormoner utan allihopa. Och sen så är du då dessutom specialist på invärtesmedicin, och du har jobbat länge i den här branschen, och du är bland annat aktiv på Sankt Göran där du jobbar med akutsjukvård, och du har en bra bas med att jobba med övervikt, och du har mycket erfarenhet i bagaget. Jag tänker en av de sakerna som jag är nyfiken på nu, det är det här med sköldkörteln, och det ska vi prata om idag. Den som inte har lyssnat på avsnitt 80-81 får jättegärna lyssna på dem med Cecilia. De var otroligt uppskattade, och där talade vi just om hormoner och signalsubstanser, och så berörde vi sköldkörteln, men vi gick inte in på det, för det är en liten körtel som är ganska besvärlig, har jag förstått. Och så har du dessutom en annan god egenskap, och det är att du tittar på hela kroppen. Du har börjat utbilda dig i någonting som vi kallar för helhetshälsa, och du har precis gjort spännande utbildningar i USA. Kan du inte kort bara berätta vart vi är på väg och vad är det du lär dig och hur är det du ser att vi behöver, eller vad vi behöver mer av i vården i Sverige?
Ja, lite kort då, så gör jag en, kan man säga, certifiering i USA för ett institut som heter American Academy of Anti-Age Medicine. Och det kallas fellowship då i USA, men man gör en certifiering, kan man säga. Det är kopplat till ett universitet och det är erkänt som en, kan man säga, underspecialitet i USA. Så det gör jag, och där har jag påbörjat och gjort en hormonmodul, och så nu så har jag sysslat med det, med vårat nervsystem, som då så fint heter neurologi, och sen också med magetarm. Och orsaken till att jag har gjort det är just att jag tycker att vi behöver ta med mer av hela patienten i rummet. För precis som du så fint sa, så påverkar ju hormonerna framförallt, men även hjärna och annat, och våran magetarm, hur vi mår. Och ska vi bli bra doktorer, då behöver vi ha hela patienten med oss i rummet, tänker jag. Så det är en av orsakerna. Och sen tror jag att vi kommer behöva förändra vår sjukvård och ta ett steg tillbaka och titta lite mer på att ägna tid åt patienterna på ett annat sätt än vad vi gör idag.
Mm. Det som vi pratar om som helhetshälsa.
Ja, men också individanpassat. Mm. Att se dig som unik individ med unika förutsättningar.
Mm. Ja, det har vi tjatat om många gånger här i podden, så att det vore ju fantastiskt om vi kunde komma bort från de här kvartarna eller 20 minuters besöken och dålig uppföljning. Men om vi ska komma in på den här lilla sköldkörteln då, vad är det för någonting och hur ska den fungera? Vad kan vi börja där?
Ja, sköldkörteln sitter ju på halsen strax nedanför det som killarna har, ett sånt där adamsäpple, och är en körtel då som består av två delar, en höger och en vänster lob och en liten mittdel som vi kallar istmus. Den styr, kan man säga, våran ämnesomsättning i kroppen, det vill säga hur snabbt hjärnan fungerar, hur fort hjärtat slår, hur mycket vi förbränner, hur snabbt magen rör på sig. Jag brukar säga att det är en liten gas i systemet. Och går det för långsamt i gasen i systemet, ja, då hackar ju motorn på ett eller annat sätt. Så att man kanske blir trög i magen, man känner sig slö i huvudet, har svårt att fokusera, emellanåt faktiskt svårt att sova. Fast man hela tiden känner sig trött och många går upp i vikt, samlar på sig vätska och blir förstoppade. Det är lite som om det blir liksom när det hackar åt det hållet. Om någon kör i gasen för mycket fast vi ligger kvar i treans växel, ja, då blir det istället som vi springer maraton hela dagarna. Hjärtat pickar på, vi är varma, vi svettas, vi går ner i vikt fastän vi äter oavbrutet. Man kan bli lite lös i magen. Men man känner sig trött och får oftast muskelvärk. I ena fallet då för att systemet går för långsamt, och lite grann i andra fallet för att man aldrig hinner reparera. Så en del symptom blir lite samma fast olika. Mm. Så lite kort.
Mm. Och varför, vad är det som liksom indikerar, nu sa du redan vad det är som indikerar att den inte fungerar som det ska, men jag har förstått att alltså, omkring en halv miljon i Sverige behandlas idag för underaktiv sköldkörtel, och det här är oerhört vanligt just hos kvinnor. Varför blir det så här?
Ja, den vanligaste orsaken är ju någonting som heter Hashimoto's då, lite fint. Och som egentligen går ut på att kroppen bildar antikroppar som ger sig på ett utav enzymerna i körteln, som gör att man inte kan producera som man ska. Ofta så börjar körteln växa till sig för den försöker kompensera, så man får det som kallas struma. Det är en autoimmun sjukdom, och det är så här att vi kvinnor är bättre på att få autoimmuna sjukdomar än vad män är.
Och autoimmuna sjukdomar betyder?
Att kroppen av olika anledningar helt plötsligt vänder sig mot sig själv. Det vill säga vårat immunförsvar börjar bilda antikroppar. Ett annat exempel på en sån sjukdom är typ 1-diabetes. vanlig reumatism, inflammatorisk tarmsjukdom. Ja, det finns en uppsjö. Runt 150 sjukdomar idag.
Mm.
Från att för bara 30 år sedan kanske röra sig om ett 20-tal. Det här är en ökande trend i hela världen, att vi får mer och mer såna här sjukdomar. Och det handlar väl om hur vi lever.
Mm.
Ganska stor utsträckning. Men att det är kvinnor, det tror jag beror på att vi är utrustade med ett immunförsvar som ska kunna härbärgera ett foster utan att stöta det ifrån sig. Så vi har ett modifierat immunförsvar till skillnad från män som liksom har sin konstanta hormonproduktion.
Ja, okej. Okay. Du menar att de generella svängningarna i framförallt våra könshormoner kan då stöka till sköldkörtelns hormon eller funktion?
Ja, definitivt. För att vi ser också att de här sjukdomarna dyker upp när vi har stora svängningar.
Ja.
Så en sån där debutålder, om det är tidigt, ja, det finns då få som föds med det som kallas hypotyreos när man har för lite hormon. Men annars är när man går in i sin pubertet, det vill säga när det blir stora svängningar i könshormonerna. Oftast inte när man blir gravid, men det händer. Men framförallt efter graviditet, när man droppar från ett nästan tusenfaldigt värde i östrogen ner till noll, så är det inte så ovanligt att folk utvecklar en hypotyreos då. Och sen är det just när vi går in i den här övergångsåldern som det dyker upp igen som en sån här ålder där det är vanligt.
Och berätta, för mig låter det här jättekonstigt, för att den börjar krångla ungefär samtidigt som könshormonerna börjar svaja. Mm. Och så är symptomen ungefär likadana. Det du nämnde tidigare då är ju ungefär samma sak som det många upplever i klimakteriet. Alltså allt det här från, om vi nu fokuserar på en underaktivitet, vilket jag har förstått är vanligare, och vi tänker kvinnor här nu, då är det ju som, det är ju de här diffusa symptomen som inte alltid liksom tas på allvar i vården heller, som liksom kan vara allt från blodtrycket är fel och man är frusen och man kanske tappar hår och man är trött och dålig ork, svullna leder, man är nedstämd, man går upp i vikt och rubbad menstruationscykel. Alltså det låter ju helt omöjligt. Hur ska man veta vad som är vad?
Ja, dels så måste man ju ta alla de här faktorerna med sig då. Det vill säga, vad befinner du dig? Blöder du mycket? Ja, då kan du ju få järnbrist och ha sådana orsaker. Och jag tycker att det är viktigt att man tittar på bägge delarna. Men vad det gäller sköldkörteln så kan man ju ganska enkelt ta prover. Blodprover för att titta på, kan det här vara problemet? Då presenterar sig någon precis som du beskrev, med att de har fått håravfall, gått upp i vikt, de börjar känna sig svullna runt leder och trött i musklerna, nedstämda, kanske förstoppade. Ja, då finns det en anledning att ta de proverna, tycker jag.
Mm. Och är de proverna lätta att ta till skillnad från till exempel östrogen? Alltså vi har ju fått höra många
mycket
gånger.
Mycket lättare än östrogen och progesteron. För progesteron är ju då, kan man säga, cykelberoende, och det är ju även östrogen till viss del.
Så de här proverna som man då kan ta, de är ändå en väldigt bra indikation på om det står bra eller dåligt till. Är vården duktiga på att ta de här proverna?
Jag tror att det största problemet är att man försöker göra det lite för enkelt för sig. Det vill säga att emellanåt så tittar man bara på hur mycket hypofysen pratar med sköldkörteln, och så tar man ett sånt här TSH-värde. Och så tycker man att om det landar normalt så är allting bra. Och så är det ju inte alltid. Utan jag tycker att det är viktigt att man även tittar på de sköldkörtelhormonnivåer man har för att få en samlad bild. Och har man misstanke om att det är för låg produktion, då tycker jag även att man ska ta de där antikropparna.
Okej, och vad heter de proverna då? TSH är den ena.
TSH är då den här hypofysens signal, och sköldkörteln är, då brukar vi prata att man tar ett fritt, det vill säga så, T4 och ett fritt T3. Och då är det T3 som är det aktiva hormonet, och så kan man säga att T4 är lagret, men också det som lite reglerar hur mycket aktivitet T3 ska ha i cellerna.
Mm. Och det här kan läkarna ute i primärvården och gynekologer, eller hur vanligt är det att man faktiskt tar koll på det här?
Jo, men jag skulle nog säga att de flesta husläkare har ändå bra koll på grundsjukdomen. Men sen kan det ibland bli lite svårt när vi ska börja med att behandla.
Mm. Om man då kommer till en läkare och man får med de här symptomen som ju då för mig låter precis likadana som klassiska klimakteriesymptom, förutom att man kanske inte har vallningar på samma sätt, utan man svettas på ett annat sätt typ. Då om man nu har fått läkaren att ta de här proverna och de ser bra ut, ska man då, vill man gå vidare och tänka att det är klimakteriet då, eller alltså, för jag vill veta, hur ska man som kvinna tänka sig att bli behandlad, eftersom vården inte alltid gör som de ska?
Ja, och där tycker jag att det är lite doktorns ansvar ändå att titta lite närmare på symptombilden och alltså ställa frågor. För det kan ju jag göra och det kan husläkaren göra. Är det så att du har märkt av påverkad mens? Blir det någon skillnad över månaden? Blöder du mer? Blöder du mindre? Saker som kan indikera var någonstans du befinner dig. Eller har du slutat blöda de här symptomen? Ja, men då har du ju nästan fått ett kvitt på att det handlar om kanske mer om klimakteriebesvär. Ja. Så att dels så tycker jag att man som patient faktiskt kan fråga sin doktor om, tror du att det här kan vara klimakteriebesvär? För då är det ju vettigt att träffa en gynekolog.
Okej. Det finns ju en hel del saker som man kan göra själv, utgår jag ifrån. Om man nu liksom blir generellt sett känsligare när man går in i de här, när könshormonerna svajar och det kan påverka sköldkörteln, hur ska man tänka för att balansera sköldkörteln eller hålla den i fin form då?
Ja, då kan man ju tänka så här, vad behöver sköldkörteln då för att producera hormoner? Ja, då är det ju, näringsämnen är ju en viktig sak. Och för att vi ska kunna bilda sköldkörtelhormon så behöver vi få i oss tillräckligt med jod. Jod är inte ett stort problem idag i Sverige eftersom vi sätter till jod till våra salt. Men det har samtidigt blivit en trend ju att gå ifrån vårt vanliga salt och istället använda oss av Himalaya-salt och annat. Och då kan det hända att man inte får i sig tillräckligt med jod. Och då kan man ju säga att alger, spirulina, sådana saker och även till viss del fetfisk innehåller en del jod. Så det är så att säga bra mat. Sen behöver vi selen och zink för att kunna sköta våran sköldkörtel. Och sen behöver vi det proteinet som heter tyroxin för att det är, eller det är en aminosyra rättare sagt, för att kunna producera. Och det, våra proteiner får vi ju framförallt från så att säga animalier, men det finns vegetabiliska proteiner så att säga. Men så att maten är ju en viktig del för hormonell balans. Men det gäller ju egentligen även östrogen och progesteron och alla våra hormoner. Så att jag säger att äta en varierad och grönsaksrik kost med bra fisk, köttprodukter och bra fetter, det är en bra grundförutsättning.
Om man går in i klimakteriet och redan blir medicinerad för att man har en sköldkörtel, nu blir det mycket att vi fokuserar på underproduktion för att det är ju vanligare, och då får man Levaxin som är det vanligaste läkemedlet i Sverige. Om man redan har det och har medicinerat med det under en lång tid och man kommer in i klimakteriet, finns det anledning att börja fundera på medicineringen och dosering och såna här saker?
Kan det absolut vara, eftersom att östrogen är dels påverkar hur mycket sånt här. Jag sa ju då att man hade ett lager med T4 som vi faktiskt sen bryter ner till T3. Och de heter T4 och T3 faktiskt beroende på hur många jodmolekyler som är bundna till dem. Så att östrogen påverkar det, och östrogen påverkar också hur mycket protein som ska bära runt hormonet i blodet som produceras i levern. Och då kan det bli så, precis framförallt när man går in i den här lite före menopausåldern, när östrogenet kan hoppa lite upp och ner, så att det blir lite svängningar i hur man ska medicinera. Så att det kan finnas anledning att kolla och överväga om man behöver ändra dosen.
Och vad är vanligast då, att man ska upp eller ner?
Jag skulle säga att med åldern så brukar det vara så att behovet sjunker. Men där får vi se, där kanske vi kommer ändra oss, tänker jag. Det är inte säkert att vi tänker så om 10 år, men om man tittar på äldre så brukar de oftast ha mindre behov av hormon än
sköldkörtelhormon.
Ja, och precis. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns ju en liten, om man börjar googla på det här med sköldkörteln, så verkar det vara liksom ganska mycket olika åsikter och läger. Allt från hur man ska medicinera och att vi inte har tillgång till alla olika sorters mediciner som finns. Och det verkar vara, det finns sköldkörtelförbund och det finns olika grupper på sociala medier och läkare säger olika saker. Alltså varför har det här blivit så krångligt?
Ja, då är det ju så att det som sköldkörtelförbundet bland annat, men också många andra så att säga sköldkörtelaktiva patienter efterfrågar, är många gånger att man tänker utanför det här standardmässiga Levaxin. För då är det så, det finns en mycket liten grupp genetiskt som har direkta svårigheter att konvertera då från lagret T4 till det aktiva hormonet T3. Men så är vi ju individer med lite olika genetiska varianter. Så att det finns en patientgrupp, framförallt folk som får väldigt mycket effekt på sitt minne och koncentration och fokus och hjärntrötthet, som mår bra av att få lite T3-behandling också. Och då finns det i dagsläget ett preparat som går att skriva ut utan licens. Men det är lite större i styrka och tycker jag personligen är lite svårt att dosera därefter. Och så finns det licenspreparat. Och licenspreparat är precis det, har ni säkert pratat om, med bioidentiska hormoner. Att det är dagsläget i ett licenspreparat.
Eller framförallt progesteronet.
Ja. Så, och det är på samma sätt med sköldkörteln. Sen finns det då, kan man säga, torkad sköldkörtel. Det brukar kallas NDT. Och i det står för Natural Desiccated Thyroid. Men det är torkad svinsköldkörtel. Och det finns lite olika tillverkare av det i USA och Kanada. Finns även i Asien. Och så. Och de preparaten använde vi innan vi hade Levaxin, så redan i slutet på 1800-talet hade vi de här preparaten. Men de är på licens, dels för att man har bedömt att det är lite svårare att förutsäga att doseringen blir på samma sätt 100% korrekt som en tablett, när vi producerar bara ett läkemedel. Och sen har, åtminstone här i Sverige, finns en rädsla att vi ställer till någonting när vi ger så att säga svin eller i kosköldkörtel, som är de därifrån preparaten kommer. Och det handlar om att faktiskt att vi en gång i tiden har gett tillväxthormon. Det har vi utvunnit direkt ur hypofyser. Och barn fick galna kosjukan, kort sagt. Det heter Jakob Creutzfeldt, men det motsvarar galna kosjukan. Det vill säga, det har funnits en rädsla att vi helt enkelt ställer till någonting.
Och eftersom man ger det här i andra länder, är det så att vi är lite bakom i Sverige eller är vi framför? Eller liksom, är det studier som saknas? Eller vad det låter ju, att det är knepigare att hantera kan jag ju förstå då att man inte vill göra, för att det kräver mer läkarresurser. Men finns det någon annan bakgrund till att man undviker det här?
Ja, då är ju dels den här rädslan. Sen kan jag personligen tycka att man har typ 130 års användning med sig. Och det borde väl i och för sig säga någonting om hur stor den risken ska vara. Sen är det ju säkert, finns det en kostnadsaspekt, det är mycket dyrare preparat det här. Och man ska vara medveten om att en väldigt stor massa mår bra på ett enkelt T4-preparat.
Alltså Levaxin.
Ja, precis. Så att jag tror att det finns flera komplicerande faktorer. Ganska nyligen i Läkartidningen publicerade man en studie där man hade frågat hur folk mår på sina behandlingar. Och då kan man säga att då gjorde man en sån här så kallad livskvalitetsstudie. Och så gav man poäng 1-10 med mående före och efter sjukdom. Och då kan man säga att den tråkiga nyheten är ju att de flesta upplever att efter sin sjukdom har de aldrig återfått sitt 100-procentiga mående.
Och vilken del av måendet är det som brukar vara?
Ja, det handlar ju om tror jag, alla faktorer. Att man känner att man kanske inte orkar på samma sätt, att man har lättare att gå upp i vikt. Jag har ju träffat väldigt mycket överviktspatienter som har fått sin hypotyreos och liksom rasat upp i vikt på ett halvår. Och sen blir det liksom aldrig så att de riktigt kan bli av med de där kilorna igen på samma sätt. Så dels det. Men det man gjorde då, det var att de fick poängge. Och då kan man säga att snittet på dem som stod på motsvarande Levaxin, och det finns även ett preparat som heter Evturox, de gav 56 poäng ungefär på sin livskvalitetssnitt. De som också fick lite T3 skårade ungefär en poäng till, och de som stod på antingen en kombination utav ett T4-preparat och sånt här NDT eller bara NDT, de skårade ytterligare ett poäng, så de handlade någonstans runt 7.
Mm. Ja. Och om man redan har hittat den här balansen och i sin sköldkörtelmedicinering och man tillför hormoner, om vi säger att man då har vallningar, alltså man utöver sin sköldkörtel, så vet man att nu har jag fått klimakteriebesvär som är liksom direkt relaterade till östrogenbrist.
Mm.
Kan man sabba någonting då? För jag tänker att man kanske blir lite orolig om man nu liksom äntligen har hittat sin sköldkörtelbalans, eller om man har en sköldkörtelbalans utan medicinering, att lägga till hormoner. Kan den bli arg då, höll jag på att säga?
Nej, det som kan påverkas, det som jag sa, det är ju den här konverteringen. Så det kan hända att man måste göra medicinjusteringar då. Men den här hormonet verkar ju ganska långsamt. Jag brukar säga det ju så där man tittar på hormonet. Så kortisol är ju sånt som vi måste liksom ha en peak varenda dag och så ska det klinga av. Och utan kortison i systemet så överlever man inte. Sköldkörtelhormon är också sånt att man inte överlever, men det går långsamt. Så förändringarna går långsamt, både uppåt och neråt. Och det måste man också ta hänsyn till när man medicinerar. Så man kan inte gå in med en full gas på någon som har bromsat ner till nästan noll i hastighet på grund av sin sjukdom. Det brukar inte vara så bråttom, kort sagt. Man kan följa prover och se vad som händer, och så kan man ändra medicineringen.
Men om man nu, det finns ingen anledning att tänka att man inte vågar lägga till en hormonbehandling, med, alltså könshormoner, för att man har hittat en bra balans i det övriga?
Nej, det tycker jag inte. Utan har man fortfarande besvär och de är direkt klimakterierelaterade, så absolut så ska man ju lyssna på gynekologens råd, som sannolikt är att man ska ha hormoner åtminstone en tid.
Okej. Jag tänker på att många kvinnor har annan typ av medicinering. Nu pratade vi om eventuell hormonbehandling. Det finns ju andra typer av... Det är väldigt vanligt med SSRI, man kanske har diabetes, antingen typ 1 eller typ 2. Man kanske har äter någon form av sömn. Kan de här sakerna påverka sköldkörtelns funktion?
Svar ja. SSRI, alla SSRI-preparat innehåller lite fluor. Fluor konkurrerar med jod i kroppen. Det vill säga att SSRI kan i sig påverka lite hur mycket vi bildar och aktiverar i systemet. Så att det blir lite obalans i systemet.
Så att om vi säger att man nu har fått ett antidepressivt medel tillskrivet, alltså ett SSRI av något slag, och plötsligt börjar få de här symptomen, då kanske det är SSRI-preparatet som har framkallat sköldkörtelinbalansen?
Ja, kanske inte så enkelt, men det kan finnas en anledning till att kolla igen. Men en del resonerar att det här är kanske en av orsakerna till att man tenderar till att öka i vikt med serotonin. Och just på den här utbildningen jag var, så var det just en herre som pratade mycket om våra miljögifter och våra läkemedel och hur de påverkar både vår könshormonreglering men också sköldkörteln. Och då tog han upp just det här att alla SSRI innehåller fluor, som jag tyckte var ganska intressant.
Ja.
Sak som jag inte själv hade reflekterat över.
Nej, okej. Okay. Cecilia, utan att liksom få det här att låta omöjligt, hur kan vi liksom sammanfatta god sköldkörtelbalans, god hormonell balans? Hur uppnår man det i den här övergångsåldern? Jag menar, finns det något recept här utan att man ska vare sig lägga till eller dra ifrån eller...
Ja, vi pratade lite om maten. Har man sköldkörtelsjukdom så är min erfarenhet att en del faktiskt mår mycket bättre när de tar bort gluten, ibland mjölkprodukter. Och det är för det finns, de är väldigt lika antikroppar. Det finns ganska många som har glutenintolerans som får sköldkörtelsjukdom. Och tvärtom finns det många med sköldkörtelsjukdom som får glutenintolerans. Och så finns det de som inte får någon diagnos men ändå mår bättre när man tar bort gluten. Det finns det en massa studier på, inte riktigt erkänt här. Men min kliniska erfarenhet är att det är många som mår bättre då. Har man inte hypotyreos, så att säga, har man inte den här sjukdomen, så faller ju lite tillbaka lite till samma saker som gäller när man är i sin övergångsålder. Det är att vi behöver vara mer rädda om oss. Vi behöver stressa mindre, faktiskt prioritera att få sova, röra på oss. Och där vet jag att du är en sån som liksom visar tydligt i dina forum också på vikten av hur mycket rörelse kan göra att man mår bättre. Det här gör även sköldkörteln. Vi blir bättre på att konvertera T4 till T3 när vi rör på oss. Så att det är lite samma råd.
Nej, för jag tänker också på den här övervikten. Många kvinnor säger ju så här, men jag har gått upp 10 kilo här nu, eller 2 kilo om året de senaste 5 åren. Och det sammanfaller ofta med klimakteriet. Och för mig låter det som det är lite svårt att skilja de här olika sakerna.
Men det är det nog också. Så är ju sanningen. Och har man ett alltså att vi går upp i vikt, det gör vi om vi inte ändrar vårt ätande. För våran förbränning går sakta men säkert neråt. Så det är på sätt och vis lite normalt. Och det blir mera påtagligt när vi går in i den här åldern med klimakteriet. När vi går in i menopaus, för då sjunker ämnesomsättningen ytterligare. Så det måste inte vara. Men har man de där andra symptomen, så tycker jag att det finns en anledning att kanske träffa doktorn. Jag tror att jag träffar ju ganska många som har gått länge och bara tänkt att de var lite deppiga, och att då blev det ju så att de åt mera socker och så vidare. Och sen så hittar man den här sköldkörtelproblematiken. Och tyvärr är det ju så där att är man riktigt dålig i sin sköldkörtel, då kanske man inte fattar sina bästa beslut. Så att börja, man mår dåligt, så är det bättre att söka till doktorn för en chans att kolla.
Den här överaktiviteten, debuterar den också ofta i samband med de här hormonsviktningarna?
Svar ja, och det är också så, så det är också en i efterförloppet av en förlossning eller då när man så att säga börjar svänga lite hormoner, så dyker de här sjukdomarna upp på samma sätt. Och bägge sjukdomarna är dessutom förenade med ärftlighet. Så att har man en mamma, framförallt för det är oftast mamma eller mormor eller moster eller så, som har haft problem med sköldkörteln, vare sig det är under- eller överproduktion, så har man en lite ökad risk för att drabbas av samma sak. Och då händer det ibland att mamma har haft giftstruva med man själv för underproduktion. Det heter det då giftstruva när det är för mycket. Det vill säga man blir förgiftad av hormonet. Mm.
Nu har vi ju fokuserat här på underproduktion. Det också finns en överproduktion. Men det är uppenbarligen väldigt, väldigt mycket mindre vanligt.
Ja, betydligt stor skillnad på hur många. Jag träffar ju en del därför att jag träffar ju inte alla hypotyreoser som kommer till vårdcentralen. Men det är inte alls lika många som har en överproduktion. Så att det finns ju flera sjukdomar i sköldkörteln, men jag skulle säga att det vi har pratat om idag, det är liksom den stora massan.
Mm, okej. Det här är ju komplicerat, fattar jag ju också nu. Ännu mer. Vad behöver vi avrunda med?
Oj, vad svårt. Det här är ju en som du sa, komplex sjukdom, och vi ska inte glömma bort att det tyvärr då finns andra orsaker när man får problem i sin sköldkörtel. Man kan behöva göra ett ultraljud. Det finns de som får knölar som man behöver ta bort, och det finns även cancer i sköldkörteln. Men det är tack och lov väldigt ovanligt.
Ja, det låter som att vi har ytterligare en sak på kunskapslistan här. Jag tycker att det här är jättespännande, och bara avslutningsvis här. Varför kan det här bli varför har det blivit lite kontroversiellt i vården?
Jag tror att det är både patient och lite doktors frustration. Det vill säga, med det här då som jag beskrev med livskvalitetsstudien, så visar ju den att vi kommer inte riktigt åt ett helt 100-procentigt bra mående efteråt för många patienter. Utan det är ganska många patienter som ändå inte blev riktigt bra. Och det är klart att man som patient känner sig frustrerad över det. Och som doktor så sitter man med verktygen normala prover och ingenting kliniskt som talar för att det är något problem.
Oj, ja, men tusen tack Cecilia. Spännande. Du besitter mycket kunskap, så vi skulle kunna sitta här och prata om inte bara sköldkörtlar utan mycket annat. Men vi kanske får tillfälle att återkomma till någonting av det du lär dig utanför Sverige och den svenska vårdens erbjudande, vilket jag tycker är spännande. Och om du får sia lite framåt, hur tror du den svenska vården kommer ta hand om kvinnor och människor framåt i tiden?
Min tro är ju, som jag har sagt, att vi kommer behöva individualisera, och vi kommer behöva titta mer på hur vi lever, i vad vi äter, hur vi sover, hur vi stressar. Vi lever idag väldigt långt från den stenåldersmänniska vi en gång var, men våra biologiska system är anpassade till den stenåldersmänniska vi en gång var, och det ställer till det. Så jag tror att om vi inte ska få en helt ohälsosam ung generation som vi är på väg att få, så behöver vi tänka om.
Mm. Och vi som inte är unga idag, vi behöver kanske också tänka om eller gå mer tillbaka till hur vi levde när vi var små, när man fick dela på en läsk på lördagen och man fick...
Get me going on sugar, höll jag på att säga, för det är ju verkligen en mycket tråkig utveckling som vi har. Men även datortiden, bristen på solljus, bristen på naturlig rörelse, för vi pratar mycket om träning. Anders Hansen har pratat med sin bok Hjärnstark mycket om hur vi kan boosta våra serotoninnivåer när vi är ute på rör på oss. Men vi glömmer bort att den viktigaste träningen, det är den som vi gör när vi går, när vi tar trappan istället för hissen, när vi är aktiva i vår vardag. Mm. Så Så det tror jag vår generation, det behöver vi bli bättre på också, för vi ska vara förebilder för de där yngre.
Mm. Ja, och när vi kommer utanför dörren här så kommer vi snubbla på en elskoter. Men du och jag kommer inte ta en, utan vi kommer gå, eller hur?
Jag tänker gå.
Ja, men det är bra. Tusen tack Cecilia Tibell för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Mm. Tack ska du ha, Åsa, för att jag fick komma.
Ja, jag tycker Cecilia Tibell är superintressant med sin stora kunskap och alla vinklingar på hälsa. Men det finns fler frågor kring sköldkörteln, förstår jag, och dess bifunktioner som du kanske inte fick svar på här. Och då får vi kalla det här för grundkurs och kanske fördjupa oss vidare längre fram. Så hjälp mig i så fall genom att inkomma med dina frågor på info@klimakteriepodden.se. Några passande länkar hittar du med mer information på klimakteriepodden.se och på Facebook-sidan. En fråga som vi tangerade hade med fluor och SSRI-preparat, eller antideppmediciner som det heter i folkmun. Och passande nog så ska vi i nästa avsnitt tala om hormoner och huruvida du blir deprimerad av hormonsvängningar och kanske till och med hormontillskott. Vi har professor Inger Sundström Porma med. Och det är ju så här att 50% av alla kvinnor blir kliniskt deprimerade under sin livstid. Så är det mycket eller lite att 10% äter just SSRI-antideppmediciner? Ja, missa inte det. Lite svar får vi nästa gång. Och det finns mycket mer som kommer här i Klimakteriepodden framöver. Du får jättegärna följa Klimakteriepodden på Instagram och Facebook också. Och som jag sa i början, missa inte hemsidan. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.